En podcast från Aftonbladet.
Sommarlovet har precis startat. Nära 1,5 miljoner barn och ungdomar står nu inför en sommar utan läxor, prov och lärare. För många är det ett lov som betyder långa sovmånader, sol, bad och frihet. Men för många betyder det ensamhet, rastlöshet och utanförskap. Och det är något som de kriminella gängen kan komma att utnyttja.
Jag skulle säga att de som redan är lite utsatta är sådana som man går på. Men med det sagt så kan det hända lite grann vem som helst egentligen. Men så därför som förälder så är det viktigt att jakta på. Har mitt barn förändrat sitt beteende? Man kanske har mycket mer pengar än vad man borde ha. Eller har ändrat klädstil som inte alls motsvarar ens ekonomiska situation. Eller att man av någon outgrundlig anledning måste ha två telefoner där den ena alltid ska passas. Man vill inte visa vad som pågår. Eller andra typer av förändringar i beteende som gör att jag som förälder får en magkänsla att det här känns fel.
Ja, polisen är orolig över att fler barn och unga kommer rekryteras till kriminella nätverk under sommaren. Även om oron även finns under hela året. Nu har man startat operationen Augere som ska jobba för att förhindra att barn hamnar i gängens våld. Vilket är en operation som man gör tillsammans med landets 290 kommuner. Gängen rekryterar också allt yngre till sina verksamheter. Antalet 13- och 14-åringar som misstänks för våldsbrott i gängmiljö har tredubblats mellan 2023 och 2025. Gängen rekryterar ofta barn och ungdomar digitalt via appar som TikTok, Snapchat och Roblox. Under året så har regeringen lagt fram ett förslag som skulle sätta 13-åringar i fängelse och med det fanns en stor oro att åldern på barn som rekryteras skulle sjunka ännu lägre. Men nu har förslaget dragits tillbaka. Hur gör gängen för att rekrytera barn och unga? Vilka signaler ska man som förälder vara uppmärksam på? Och går det att ta sig ur ett kriminellt gäng? Det pratar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Stefan Kiernan som är nationellt ansvarig för operation Augere. Stefan, hur gör gängen för att rekrytera unga?
Hur de gör, det är klart, det ser ju väldigt olika ut. Historiskt sett så har vi ju sett våra socioekonomiskt utsatta områden, lokala kriminella nätverk, liksom en insocialisering. Det till det liksom när man stöts och blöts mot kriminaliteten oftast i sitt liksom ett närområde. Du går ut på morgonen, du ser kanske lokala kriminella liksom gängmedlemmen sälja narkotika. Det kan vara så att du går i samma klass som hans lillebror. Det är så att, liksom att det blir ett naturligt förebild, det blir ett naturligt karriärval. Liksom, och det är svårt liksom, freda sig mot det. Och den delen har vi ju sett en förgrövring i under liksom åren som har varit, de sista 10 åren. Men det har vi också sett de sista 2 åren. Det är ju, och särskilt utifrån de våldsdrivande kriminella nätverkens sätt att utföra våldsbrott och börja liksom koordinera våldsbrotten. Men just att de gör det med hjälp av de digitala plattformarna. Rekryterar via de digitala plattformarna. Och de liksom annonserar via de digitala plattformarna. Och då kommer man ju åt. Dels vill man ju bredda sin målgrupp. Det kommer nog ifrån utifrån att i vissa delar så flydde man i Sverige. Och behövde hitta då ett sätt att mobilisera kraft. Och då fanns ju det här den digitala miljön. Liksom. Det är ju allt ifrån. Från TikTok som är helt öppet till liksom Signal som är en sluten liksom, kommunikationsapplikation med hög kryptering. Och att man går i olika lager, men att man letar öppna möjligheter att liksom nå många.
Du var inne lite på det här med appar och sådär. Vilken typ av appar är det som de kriminella använder och hur gör de för att liksom få kontakt med barnen?
Det är ju, om man pratar den breda marknadsföringen så har vi haft en utveckling där man har gått ifrån lite smalare chattapplikationer till att bredda för att nå flera. Så att nu ligger man ju ibland med live feeds och annonsering på allt ifrån Snapchat och TikTok. Men också i andra andra forum, rena liksom spelapplikationer som Discord och andra delar. Det är viktigt överlag att jobba med en medvetenhet kring applikationer. För det finns ju inga, det är ju också helt uppenbart. På torget, om det sker en rekrytering där, om du går ut på vilket torg som helst i några av våra utsatta områden och så håller upp en skylt och så säger du, ja men vill du, är du intresserad av 50 000 för att transportera ett vapen? Eller vill du liksom skjuta någon? Eller vill du fylla bensindunk och elda upp en balkong? Det går ju ganska fort till att det uppmärksammas. Men i de här miljöerna, det som är synonymt med alla de här miljöerna, är att avsaknaden av kapabla väktare är ju konstant. Som det är nu så algoritmerna på många av de här plockar fram, du är intresserad av någonting, så till slut så hamnar du i ett flöde där du ser någonting eller någon som marknadsför den här typen av material. Och ibland så räcker det då att du visar intresse. Kanske inte första intresset är att du ska sträcka upp handen och vill transportera liksom två handgranater. Det steget är ju ganska långt för väldigt många. Men det är kanske att du gillar en live feed. Och det innebär ju att då smalar man ju av marknadsföringen. Man har varit inne och gillat någonting. Ja, men då kan du skicka ett direktmeddelande till den. Och då har du visat ditt intresse, du har sträckt upp handen och dessutom har du då i vissa fall då visat ditt ID-kort. Och det innebär ju att då vet man ju oftast, då kan det vara ganska svårt att backa hem. För då vet man ju vem du är, man kan lägga press och liksom lägga hot på dig om det behövs. I vissa fall så är ju motivationen är ju drivkraften hos en del. Men ibland så blir det hotet och utpressningen att göra någonting kan bli liksom ett extra lager med problematik.
Du var inne lite på det här med summor och sådär, men vad är det som de kriminella gängen lockar med? Det är pengar såklart.
Ja, historiskt sett så har det ju varit liksom, jag menar, insocialiseringen har ju varit en del av en process. Liksom det är mindre, det kanske är en pizza, det kanske är uppmärksamhet, det kanske är en jacka. Så har det ju varit liksom, och det finns ju fortfarande kvar. Men det är ju liksom pengar och gig-ekonomin som är drivet i annonseringen. Tjäna pengar, vi servar med det här och det här, du gör det här och du får 50 000. Vi brukar säga generellt att det här är falsk marknadsföring. Man är oftast i en roll som slit och släng. Alltså du är inte värd någonting. Ibland kan vi också säga till exempel när man hänger ut personer efter ett våldsbrott. Det finns oftast ingen koppling till nätverket och liksom den lokala hierarkin. Du är inte en del av nätverket utan du tar på dig ett uppdrag och det innebär att man bryr sig inte om dig. Planeringen är oftast väldigt tajt fram till själva utförandet. Och sen finns det liksom ingen riktig planering eller ett ansvarstagande och oftast inte heller några pengar förstås då. Vi har också sett extrema fall där man gör två, tre brott på rad. Då kan man ju vara lite cynisk och tänka, ja, men knuffar de det här barnet tills den gör de här grejerna så du åker fast. För då är vårt problem i världen. Och de har ju oftast isolerat sig så man, det är ju ingen som utför våldsbrotten så vet vem som anstiftar den i botten. Det kan ju vi ibland liksom jobba fram. Men den som utför det vet ju då inte vem uppdragsgivaren är i många fall.
Vad är det som barn rekryteras för att göra för gängen? Går det att ta sig ur om man väl hamnat i klona på ett kriminellt gäng? Vi pratar snart mer med Stefan Kernen här i Daily. Vi är strax tillbaka. Stefan, vilken typ av uppdrag är det som de vill att barn och ungdomar gör åt dem?
Där kan vi se lite skillnad historiskt sett. Men det är svårt att generalisera. Men det är ju allt ifrån det grövsta till att utföra våldsbrott. Till att gömma någonting, köpa en biljett, hyra ett skåp, köra en bil. Åka med en väska. Men det är ju liksom hela våldskedjans olika delar. Om det är så att du ska göra ett brandattentat till exempel, ja, men då behöver du kanske se till att någon tankar en bensindunk. Du behöver i vissa fall någon som köper en termos för att du ska göra en hemmagjord bomb. Och kollar vi på andra liksom, brottslighetstyper som går in i det här, så är ju det i vissa fall så handlar det om att åka förbi en adress och spela upp ett hot. Om vi kollar utpressningsdelar, det handlar ibland om att du ska hantera någon kedja i narkotika liksom försäljning. Ibland kan det vara större partier, ibland kan det vara mindre partier, ibland kan det vara liksom att åka och hämta eller leverera någonting. Det handlar ju väldigt ofta för den som är organisatör eller den som har störst vinstintresse i det här, att förskjuta chansen att bli straffad. Det, och få andra som tar smällen för det och lösa den praktiska planeringen. För då slipper man liksom smutsa ner sina händer med den delen av kriminella, liksom, den delen i planeringen, ska man säga.
Är det så att det finns miljöer och platser som barn ska undvika?
Ja, men om vi pratar om avsaknad av kapabla väktare, vi kan ju inte från polisens sida säga att du ska inte använda sociala medier. Men jag tror att man ska som förälder lyssna på det sunda förnuftet och följa sitt barn lite närmare, vara intresserad, vilka appar har man nedladdad. Jag tror att många i min generation, de vet inte ens att man kan gömma en applikation i sin telefon. Du kan dölja den. Dolda appar, har du en dold app och den appen är signal, amen, då finns det något att prata om. Men i övrigt så måste man ju vara medveten om, bor man i ett område där det är en hög koncentration av kriminalitet, ja, men då är ju förstås, det finns en sårbarhetstid i alla barns liv. Det är ju när det är brist på aktivitet, av liksom planlagd aktivitet, skola, liksom fritidsverksamheter och den sociala kontrollen från föräldrar är låg. Och är det så att du är i en riskmiljö då, där du har många kriminella förebilder, liksom en lokal kriminell påverkan, då är ju risken jättestor.
Hur jobbar ni nu då för att förhindra att gängen rekryterar barn under sommarlovet?
Om vi specifikt pratar om sommarlovet, så vi startade ju polisoperationen i februari. Men det här har ju inte hänt i ett vakuum, alltså polisens arbete. Så vi har ju jobbat, och vi tar regeringsuppdraget BOB, liksom barn och unga organiserad brottslighet. Det är ju liksom ramverket för att mobilisera den lokala operativa samverkan. Och den är ju central i det här, att man tillsammans med skola, socialtjänst och polis, fritidsverksamhet, fältverksamheten, liksom hittar barnen på väg in i det här liksom riskbeteendet. Inför sommaren så har vi gjort flera liksom kommunikativa delar, bland annat en kampanj nu som rullar. Det är för att vi ser att det är fler som hör av sig, men vi ser att vi behöver mobilisera ännu fler. Men det är fortfarande för många unga som nyttjas in i det här, så att man kan inte gå in i sommaren och som förälder inte veta om att har jag lite ont i magen, har jag oro, Då behöver jag agera.
Om ens barn har hamnat i gängets våld, vad ska man göra då?
Det absolut viktiga det är att man söker hjälp. Och ibland så hamnar man i en situation att man beaktar konsekvenserna av en polisanmälan. Och det finns inte en konsekvens utifrån en polisanmälan som uppväger konsekvenserna av det som kan hända. Det är om man inte agerar. Jag upplever att den medvetenheten, den sätter sig. Det är fler som hör av sig. Ja, men den vuxna som du har liksom i närhet, den lägsta tröskeln, den du har bäst förtroende för, ta kontakt med den. Ibland kan det vara 112. Och ibland kan det vara så mycket fara färdig så att då har du nog inget annat alternativ än att ringa 112. Det är svårt att liksom vända och fånga en ungdom, men vi kan mobilisera och rädda och liksom stoppa det där när det är på väg att gå till. Då.
Går det för barn som har kommit in i de kriminella gängen att faktiskt ta sig ur?
Ja, det gör det. Men det vi ser också en ungdomsväg i organiserad brottslighet. Det är ju de flesta som kommer i kontakt med organiserad brottslighet, de fortsätter ju inte det. Driver du in, du har inte samma allianser, du har liksom inte samma, du är inte inne i samma hierarki. Du har inte lika mycket liksom, press på dig och aktier i det. Liksom, så det går. Och det kommer komma nya unga utförare som man drar i. Det kan vara en process där det blir hotsituationer och man måste jobba aktivt med polismyndigheten, aktivt med socialtjänsten, att bedöma och vidta åtgärder. Men som sagt, trycker igen på konsekvenserna av att inte göra någonting. De har vi sett för många gånger. Och de uppväger aldrig det konsekvenserna av att söka hjälp.
Sist här är Stefan Kiernan som är nationellt ansvarig för Operation Augere. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi kommer ut med nya avsnitt på vardagar, så följ oss gärna i vår app så missar du inga avsnitt. Vi hörs snart igen. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.